Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hello. Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag håller just nu på med en sitcom som heter Mina problem och första avsnittet kan ni se på YouTube redan nu. Och jag jobbar as we speak på avsnitt nummer 2. Den 17 november ska jag filma några scener i Malmö med bland annat Peter Wahlbeck. Jag letar nu efter en ljudtekniker. Har du erfarenhet av att ta upp ljud med myggor och bom? Och kanske gå på någon skola där man kan låna en bom eller något sånt. Så får du asgärna vara med under inspelningen. Helst om du bor i Malmö eller närheten. Det är en nollbudgetproduktion så det är ingenting betalt. Men det blir säkert kul. Är du intresserad av detta så skicka ett DM på Instagram eller maila gardenfors@yahoo.se. Eller kontakta mig på Facebook eller något sånt. Vi kör i alla fall en stand-up show i Malmö samma kväll, jag och Wahlbeck. Och vill ni kolla på den så är biljetterna släppta redan nu. Ni hittar dem på gardenfors.blogspot.com och där finns alla mina gig. Jag kör till exempel i Göteborg den 6 och Gävle den 7 november, så missa inte det. Tack till alla er som bidrar ekonomiskt med podden och min övriga verksamhet på patreon.com/arkivsamtal. Eller på swishnummer 0760-724728. Det hjälper mig så jag kan göra såna här grejer gratis. Och ni som inte gör det, var lite schyssta. Säg tack för all gratis underhållning du tagit del av genom åren. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Henrik Möller.
Hej, tack så mycket för att komma hit.
Nollbudgetfilmare som har varit gäst i den här podden för.
Ja, 3 gånger innan tror jag.
Oj, det börjar bli mycket. Vi befinner oss just nu i Malmö i min mammas lägenhet i vad som enligt bostadsannonsen kallas för Malmös Manhattan.
Ja.
Veckans tema.
Ja.
Det är det fulsnygga fenomenet.
Ja.
Ni som har sett Henrik Möllers filmer kanske kommer förstå lite vad vi syftar på. Ni som inte har gjort det, gå in på YouTube och sök på Henrik Möller och kolla lite runt. Nej, men det finns det fulsnygga fenomenet. Vi kommer dels upp där då inom estetiken, liksom tecknarstil, när man kanske medvetet tecknar fult eller när man inte bryr sig om att det blir skojigt på ett inte klassiskt vackert sätt. Men sen kanske vi också ska utvidga begreppet lite och prata om det fulsnygga fenomenet inom humor till exempel. Det finns ju säkert inom litteratur.
Fula teckningar och sånt kan ju vara väldigt roligt. Det tyckte jag när jag var liten i alla fall. När jag upptäckte det fulsnygga fenomenet inom seriesverige, svensk seriekonst, så tyckte jag att det var sjukt roligt ju fulare folk tecknade.
Var det via Ralle Balle Bög du upptäckte?
Exakt, det var Magnus Svenningsson som han heter.
I vilken serietidning var det du upptäckte Magnus Svenningsson?
Han var med i
Var det Epix eller Pox?
Nej, ingen av dem.
Elixir.
Elixir var det, ja.
Mm, det var en Horst Schröder utgiven serietidning i alla fall.
Stämmer.
Mm. Ja. Nej, men det var då en serie som...
Men du berättade för mig bara lite snabbt här om ett fanzine han hade som hette...
Mysig Plys.
Ja. Mm. Har du läst det själv någon gång eller bara känner till det?
Jag tror jag har något nummer av Mysig Plys. De är nog svåra att få tag på nu för tiden. Men han var aktiv inom seriefanzinsvängen på 90-talet.
Jag googlade runt för inte så länge sedan, alltså det var verkligen bara några år sedan, och hittade några bilder på Magnus Svenningsson, och jag blev väldigt chockad när jag fick se hur han ser ut. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Han såg extremt proper ut. Han ser ut, för ursäkta här, min stora idol Magnus Svenningsson. Han såg ut som en nidbilden av en Lundastudent. Väldigt studentikosa Lundaspex. Han var väldigt extremt proper, klädd i slips och kostym och lite så sidbena, väldigt tunnhårig och så glad och proper. Ingenting kunde anas. Han såg helt ylle ut.
Men det har jag hört folk säga om, som har träffat dig om också dig. Om dig just det. Att de har sett dina filmer och tänkt att det ska vara så en grov, sunkig, vulgär, bordus typ. Och sen sagt, men han var ju jättegullig.
Men precis. Och det, jag tror jag upptäckte det någon gång när jag pratade med serietecknaren Pontus Lundqvist. Vi kom in på hans Vice-filmer, de här Nazi Shit Lovers-filmerna han gjorde. Och då sa han att anledningen att han gjorde det var för att han var så prydd själv. Så att han
var prydd själv?
Ja, så han någonstans så ville han ju utforska det värsta han kunde tänka sig. Och då gjorde han det i uppror och busigt uppror. Liksom. Nu ska vara så äcklig och svinig, det ska vara nazism och det ska vara bajs och det ska vara liksom allt det värsta jag kan komma på.
Han var rebell mot sig själv.
Ja, ungefär så. Jag känner väl någonstans, i alla fall när man är ung, kan det ju vara så att man vill liksom bara frossa i det man tycker är det mest farliga och obehagliga kanske.
Ja, jag var nog också ganska pryd på ett sätt när jag var liten. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var rätt obehagligt när jag upptäckte först när de var av Python. Alltså de, och även ett danskt fanzin som hette Achtung.
Men Python, var det så grov? Jag läste de första numren av Python. Vad var det som obehagligt med dem? Nej, med svull och första numren.
Ja, det var... Nej, men det var väl bara så här att det var kiss, bajs och sex. Och jag var inte alls van vid det. Alltså, så
men du hade kanske inte läst någon.
Jag var kanske 11 eller något sånt när de kom.
Shit, det var ändå rätt länge sedan.
För det var 1990 tror jag.
Ja,
och jag var nog 11 eller 12. Men jag vande ju mig vid den. Men just Ralle Balleberg, vill du förklara för lyssnarna vad det var för typ av serie, vad den gick ut på? Den var ganska kort, va? En sida?
En sida var det alltid. Och om man tar alla, inte bara just Ralle Balleberg, så var det alltid det här. Det var extremt fula teckningar. Alltså det var ju fula.
Ja, det var ungefär som en, det kan vara en 12-åring som försöker teckna roligt.
Ja, så, faktiskt. Lite så. Det köper jag. En fjärde klassare kanske. Så att som en 10-åring har tecknat, och det var alltid en poäng som inte var en poäng på slutet.
Det var antihumor.
Antihumor.
Det kan man också kalla att det, liksom, inom det fulsnygga fenomenet så är ju då antihumor när det är så här, det inte finns någon direkt poäng.
Ja, alltså fyra bilder, en gubbe, här har vi en dum jävel, har vi en till, och en till, och en till, så nu är de fyra, slut. Så kunde en serie se ut av honom.
Hur var Ralle Balleberg?
Bara saker han gjorde, bara så här sitter Ralle Balleberg på en pall och äter en korv. Och sen så här är han, ibland så är han inne på dass, ibland så matar han sin katt, ibland så är han ute i skogen.
Nu kommer jag ihåg slutklämmen.
Ja.
Sicken en va? Det var bara det. Ja. Det var liksom
alltså slutpoängen var inte alltid det roliga. Man skrattar kanske, för de första gången skrattar man ju för att det var så meningslöst.
Ja, man skrattar åt namnet Ralle Balleberg.
Ja, det var
man skrattar åt tecknarstilen som var så ful.
Och det var lite det som inspirerar mig också, att när man läste serien att man tänkte, fan, det här människan måste vara fullständigt dum i huvudet. Man förstod ju att det inte var ett barn som hade gjort, måste vara en vuxen. Då måste han vara lite förståndshandikappad eller en extremt obehaglig människa. Och det är det jag har liksom skrivit och anammat själv, att när man tittar på det, shit, vad är det för en sjuk jävel? Och i och med att jag hade röst och sånt med en berättare, så skulle jag vara lite äcklig. Så att man fick en äcklig känsla i rösten också, de här teckningarna, att fan, det här är helt sjukt. Att man skrattar ett så skräckblandad förtjusning.
Ja, vi ska komma in på lite olika varianter av det fulsnygga fenomenet. Men innan dess så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
välj drycken.
Och hemma hos min mamma så är lite annorlunda utbud. Det finns San Pellegrino mineralvatten. Eldorado mineralvatten. Det finns grape tonic, Indian tonic, mandelmjölk, Carlsberg 3,5, gammeldansk, Gordon's gin, vilket innebär att man kan göra en gin tonic om man vill. Det finns absolut kurant och det finns Cointreau. Sen så att det fanns några små flaskor snaps också, någon slags brännvin tror jag det var, i kylskapet som man skulle kunna, som min mamma och hennes sambo Greger sa att vi också fick ta om vi ville.
Det var ju väldigt snällt. Mm. Ska vi blanda en grogg på en gin och tonic? För det råkar vara så att jag dricker väldigt sällan gin och tonic. Men jag är väldigt förtjust i det.
Ja, men jag var också rätt sugen på gin och tonic. Då låter vi bara... Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med varsin gin tonic. Och det var ju en rätt bra introduktion av... Alltså just Magnus Svenningsson och han säger Ralleballebög. Mm. Det var ju både ett exempel då på medvetet ful tecknastil och på något sätt medvetet ful humor. Mm. Det vill säga antihumor.
Ja.
Som jag upptäckte ganska mycket via seriefanzinet Ögrar Comics. Mm. Har du läst det?
Nej, aldrig talas om.
Det är ganska smalt fanzin från Bjärred. Av Martin Fredriksson och Måns Block. Nej, det var inte Måns Block, det var Måns Mernsten. Okay. Som jag tror har ett musiker
ibland. Kan jag flika en sak innan vi går vidare och vi lämnar Magnus Svenningsson? Det fanns en som var den bästa, tyckte jag, som jag minns. Det var inte Ralle Ballberg, det var en som hette Sixten har det svårt. Det var min favorit av Svenningsson. Och det handlar om att han går och gör en massa olika grejer. Han har kontaktsvårigheter, så säger han: tjena bruden, ska du hem och kolla på mina stripsnaror? Och så Sixten drogar sig med folköl. han attackerar någon med någon hemmagjord när han tjockar. Det är så riktigt fula bilder. Och så till slut så provocerar han en polis och hamnar han i fängelse. Sista rutan är en pratbubbla där Sixten säger: fan alltså, de provocerar mig. Under texten är med utropstecknet: detta är samhällets fel. Jag tyckte det var sjukt roligt. Jag kan inte ens återge det nu. Men
man märker ändå lite vad du har, din modersmjölk liksom, vad är du uppvuxen på och varför ser dina filmer ut och låter som de gör liksom. Det är tydligt. Just det, samhällets fel har ju återkommande inslag i samhällsljud också, att vi skämtar om att saker var samhällets fel. Men det var någonting med just Ralleballebög. Det är ju titeln där som är så catchy.
Den är så catchy, kristig. Den är tramsig och den är rolig. Politiskt inkorrekt idag i alla fall.
Ja, fast bög är också det korrekta ordet för homosexuell man idag. Så det kan inte så.
Är det så?
Ja,
jag tror att det var ändå lite nedsättande.
Nej, men de har så att säga reapproprierat ordet bög och tagit tillbaks det och kallar sig det själva, så det har förlorat sin negativa laddning. Men det är någonting i rytmen också, Ralleballebög. Det var en kompis som, vars pappa var lärare och han hade då, han hette Olle. Och när han samlade in alla böckerna liksom, man fick ju inte böckerna då, utan man samlade in dem och sen så liksom skulle man liksom, kanske folk hade gjort lite anteckningar och skrivit i dem. Så min kompis då, han kollade lite på de böckerna som han för, och det var någon som hade klottrat som hade skrivit: Olle Busse Bög. Det är nästan som Ralleballebög. Men det är ju något i den rytmen. Jag kommer också, det var någon figur som hette Hasse Basse Hass. Mm. Som jag tyckte också var ett skojigt namn. Mm. Det var någon som hade döpt en karaktär till det i ett datorspel. Alltså var man kunde spara namn på boxar i något gammalt spel vi hade till Macintoshen. Mm. Men jag kommer ihåg att det namnet fastnade. Någonting i den rytmen. Olle Busse Bög, Hasse Basse Hass, Ralleballebög. Det är klistrigt.
Folk tänker samma sak.
Nej, men Ögra Comics, liksom, det var där jag liksom upptäckte antihumor väldigt mycket av de här serietecknarna. Måns Mernsten och Martin Fredriksson. Mm. Han heter idag Martin Lexelius. Mm. Och Måns Mernsten, han är musiker framförallt idag. Mm. Spelar i Damn-bandet.
Okej. Okay. Tror du att antihumor är någonting som man växer ifrån?
Jag är inte lika förtjust i det idag som jag var när jag var liten.
Tror du det beror på det? Att du har konsumerat så mycket så att det är en sån genre som faller bort?
Alltså jag kan nog uppskatta det ibland
en gång,
också.
En gång på 100, när man har glömt bort och så kommer det tillbaka igen. Så sen går det 10 år till.
Nej, men jag uppskattar det nog i små doser fortfarande. Om jag ser en film, om man ser någon komedi och sen så säger det något, liksom, något väldigt absurt skämt i den filmen som inte har någon poäng. Mm.
Då kan jag en hel serie bara baserat på antihumorskämt.
Ja, det hade jag nog tröttnat lite på. Men jag tror de flesta barn har ju en antihumorfas. Alltså så här att när man kommer på att det finns skämt som inte är roliga.
Mm.
Alltså min farsa berättade något sånt skämt, alltså som var så här: vad är det för skillnad på en ekorre?
Mm.
Han kan varken cykla.
Just det.
Tyckte jag hejdlöst roligt.
Mm.
Men, och alla barn har ju såna varianter. Det var två älgar som var ute och flög och så sa den ena till den andra: varför har du en kanelbull i örat? Jag vet inte. Alltså den typen av skämt tror jag att de flesta barn går igenom.
Ja, du flyger snabbare än vad jag gör. Ja. Och så är det slut.
Mm. Jo, det känns som alla barn har sina varianter av de antihumorskämten. Och att man växer upp med dem och har en period när man liksom fattar att poängen är att det inte finns någon poäng. Och tycker det är jätteroligt.
Men har du märkt för dina kompisar att den här pappahumoren har kommit in? Liksom att man har nått en sån ålder nu när man är 40 år gammal. Att vissa har liksom börjat få lite gubbligare humor. Lite så här som man tyckte ens fassa hade när man var lite kanske.
Alltså, pappaskämt är ett fenomen. Det är mycket ordvitsar och sånt där.
Just det, ja, det är faktiskt lite missvisande. Men jag tänker på vuxenhumor så att säga.
Föräldrahumor
som man kallade när man var liten. Alltså att det är lite torftigt och så här.
Torftigt?
Ja.
Nej, jag har inte, eftersom jag umgås väldigt mycket med komiker och sånt där. Där tror jag att om de skulle börja dra ordvitsar och torftiga skämt, det är liksom ja, men det är kanske.
Men någon annan känner du som inte är komiker?
Ja.
Om du har märkt någon som är i din ålder, att du bara märker att shit, nu är...
Men det första som händer är ofta att de slutar skämta väldigt grovt.
Ja.
Och då är kanske bara det torftiga kvar.
Skitbra observation. Det känns, ja, men, som det är exakt så.
Det är många som slutar skämta om pedofili och sådär.
Man slutar, det blir så aldrig börjat.
Ja, men ja, alltså, som skämtade om det innan de fick barn.
Ja,
men sen när de får barn så slutar de skämta om det. Och de kanske till och med slutar svära. Yeah. Alltså, du vet, dra ner på allt det vulgära. Mm. Allt det fördomsfulla. Allt det sexistiska. Allt det alltså så här, dra ner på allt som är stötande.
Yeah.
Och då kanske det inte fanns så mycket där under. De kanske inte var komiska genier under den stötande lagret. Och det är bara det tråkiga kvar.
Utan sin goa humor här fanns ingenting kvar. Han fullständigt tom människa inomhus. Vad deppigt. Ja, men det var jättebra. Jättebra. Du har löst ännu en sak, ja.
Mm. Men jag tänkte på, så när du började då göra film i den estetiken, det är kanske framförallt det visuella som är fulsnyggt i det du håller på med, snarare än manusmässigt.
Ja.
På ett sätt är det ju lite fulsnyggt manusmässigt också. Ja. Att det är inte medvetet dåligt. Liksom,
teckningarna kan jag inte göra så mycket åt. Jag ritar ju ful på riktigt, så att de får ju vara vad de är. Men
ja,
ibland så, nu när du satt och sa det, jag tänkte fan, man kan skriva en ny film när man tecknar ännu sämre. För jag hade en period där jag tecknade med vänster hand och sånt där. Jag är ju väldigt högerhänt, så tecknade med vänster hand och ibland så blundade när jag tecknade med vänster hand och försökte pricka in och ögonen kom snett och sådär. Jag tyckte det var skitroligt ett tag. Så att lite sådär grejer att det ska se riktigt förjävligt ut.
Ja. Men jag tror faktiskt att det roliga är när man ändå ser att det är någon som har gjort sitt bästa. Det är så... Och det ändå blir fult.
Ja.
Jag tycker ofta det är tråkigt när man ser att det är någon som kan teckna på riktigt. och medvetet gör någonting dåligt. Det är roligare när man ser att någon verkligen har, då tycker jag det kan bli snyggt också. Alltså då blir det verkligen fulsnyggt i ordets rätta bemärkelse. Om man tänker till exempel serietecknaren Mats Jonsson. Jag tycker, alltså har lärt mig att tycka att hans teckningar är väldigt snygga nu. För han har ju en sån stil där han absolut inte medvetet tecknar fult. Utan han gör sitt bästa. Och då blir det ett originellt manér. Samma sak kanske med Henrik Bromander eller Åsa Grenvall. Att de har ett manér där man ser att här är en person som kanske inte har en traditionell tecknarförmåga eller tecknarbegavning. Men att den blir så pass originell för att de kan inte teckna realistiskt.
Mats har ju blivit lite bättre, tycker jag.
Ja, han har blivit bättre.
Han har blivit duktigare ändå.
Absolut. Och han har liksom...
Det är roligt att man ser ändå en liten utveckling. Så att hade det varit exakt samma hela tiden, hade man börjat bli misstänksam.
Ja, nej, men det blir ju... Jo, men maneret blir mer finslipat och det blir väldigt snyggt. Och jag gillar ju egentligen... den typen av personliga originella om man ska vara taskig ska man kalla det fulsnygga, men liksom inte traditionellt vackra, den, jag gillar det mer än någon som är en skolad, slipad tecknartalang liksom. Det kan ju ofta bli lite äcklad av när någon kan teckna väldigt slikt och fotorealistiskt och snyggt. Det kan vara liksom det blir inte så mänskligt och varmt och jordnära som det blir när det är någon som är lite mer åt det på engelska kallas folk art. Känner du till det fenomenet?
Absolut, ja. Nej, men jag håller med dig, jag tycker det är två olika grejer. Det är charmigare. Än idag tycker jag det är charmigare med någon som är så outsider artist, liksom är oskolad.
I Japan kallas det fenomenet hetauma. Det betyder i stort sett fulsnyggt. Och det är liksom en genre inom manga då, inom japanska serier. Det finns en tecknare som jag gillar väldigt mycket som kallar sig King Terry. Han heter någonting på japanska som jag inte kan uttala.
Jag som inte är insatt i manga som många andra är. Jag tycker allting ser ungefär likadant ut med vissa variationer. Så att du är väldigt nyfiken på... Man kanske ska gå och googla det här namnet.
Om man googlar King Terry manga, då kommer du få upp...
Något som inte ser ut som de här klassiska animefigurerna med stora ögon.
Nej, det ser mer ut som Mats Jonsson skulle ha varit född i Japan. Lite att hållet, fast med väldigt snygga färger. Han har väldigt, eller jag vet inte om det är han som har färglagt dem, eller om det är liksom någon formgivare på serieförlaget. Eller han tecknar mycket för en tidning som heter Garo, som är då... skulle kunna förenklat säga det japanska svaret på Galago. Men där och utsidan där som är tecknad av King Terry. Flamingo Studios tror jag han kallade sig själv. Det var nog bara han av någon anledning. Så. Men det finns väldigt många inom den genren i Japan. Och det finns många av dem som är ganska grova också. Jag köpte någon bok med någon som har sex med hundar som är väldigt så här fult tecknat men väldigt grova då liksom tidelagscener där någon gammal gubbe som knullar och
blir knullad av hundar. Men visst är det så, om någonting är riktigt fult tecknat då blir det en sorts distans till verkligheten, då kan man plötsligt tycka det är roligt. Det var lite så jag upplevde när jag upptäckte så här grova serien, om de var så halvfult tecknade då blev det roligt, då blev det så stor distans. Jag tror att det är då konceptet de hittade i South Park när det just hade kommersiellt att det var fula gubbar som gjorde och sa grova grejer, då blev det liksom en sorts distans.
Ja.
Så då kunde man skratta åt väldigt så här hemska saker.
Absolut. Har du sett den här dokumentären om hur de skapar South Park som heter någonting?
Nej.
Six Days Till Airing eller något liknande.
Nej, jag har sett andra grejer.
Six Days To Air.
Andra dokumentärer och intervjuer med dem och så, men just det.
Ja, det handlar om hur snabbt de jobbar liksom, att de har ofta bara 6 dagar på sig att göra ett avsnitt. Men då snackar de också om att jag tror citatet var the crudeness of the animation is part of the humor. Att liksom, och det kan jag hålla med om, när det är lite risigt animerat då blir det skojigare.
Yeah.
Att det dels så handlar det, tror jag, humor mycket om förenklingar. Mm. Det var tecknaren Sam Henderson som också är liksom i den här genren, både liksom lite åt antihumorhållet, och hans teckningar är också absolut fulsnygga. Men han snackade om det, för han hade gått någon serieskola i USA. Eller en konstskola med serieinriktning. Och då så var det någon, han tror jag citerade någon av sina lärare där som liksom sa så, man ritar inte liksom skosnören och väck i kläderna och detaljer. Mm. Så här, det gör det inte roligare, utan tvärtom, det gör det tråkigare. Mm. Ifall liksom, för att detaljerna tar fokus från poängen nästan.
Ja, det kan vara så.
Att det blir roligare när det blir förenklat.
Mm.
Och det tror jag stämmer. Jag kan tänka mig det.
Ja,
jag tänkte på det när jag såg Simpsons långfilmen.
Mm. Var den snyggare tecknad än
vanliga? Ja, det var lite så här, de hade lite så sexiga kameråkningar och 3D liksom inslag, och det var lite snyggare.
Mm.
Och det tyckte jag gjorde filmen tråkigare. Mm. Alltså det här enkla och liksom lite det som känns lite B.
Mm.
Speciellt i tecknat och animerat och sånt tycker jag ofta blir roligare.
Ja. För mig var det nog alltid att vem som var bakom det var roligt. Att man tyckte att fan, den här människan är fullständigt sjuk i huvudet.
Ja.
Man satt ju inte och analyserade, men man kände det intuitivt samtidigt som man tittade på det.
Mm.
Shit, vem fan har gjort detta? Det här är ju helt sjukt.
Mm.
Och man blir lite skrämd samtidigt. Så det är roligt sällan så att man, det är precis som man tittade på något förbjudet. Man hade kommit in i en främmande människas rum och hittat en skokartong som var halvöppen där det låg en massa obehagliga bilder. Att jag berättade en förra avsnitt, jag kommer ihåg något avsnitt med det, jag berättade om en polare som hade fastnat på en tågstation och fått med en främmande man hem och sovit i hans kök, för han hade sån liten etta, han inte sova i hans sovrum. Mm. Och det var så fullt med gamla mjölkkartong i örat och det stank skit och kattskit och sånt överallt, det var jättesunkigt. Ska han gå på toaletten så snubblar han över en skokartong och det trillade ut en massa foton där inne. Han stod och med ena foten tryckte ner en kille som låg ner och pissade honom i anus liksom.
Oh,
sån här, det var väl en sån här, ja,
det var en kompis till dig som följde med en okänd
man. Jag var halvbekant liksom, en klasskamrat, så nära vem man kan vara med en klasskamrat som man inte hänger med jättemycket. Men han berättade i alla fall att när han hade åkt hem då från den här festen han var på i någon kommun till folkhögskolan där vi gick, och då hade han åkat ut för detta.
Och han hade varit på fest med någon man som han...
Nej, han fastnade på stationen. Han missade sista tåget.
Okay,
Och det var någon annan som också hade missat det. Så han sa, fan, du kan hänga med hem och sova.
Och det var den mannen hade varit på festen också? Eller?
Ja, man, han var väl kanske ungefär hans ålder. Det var ingen gammal gubbe.
Men det på det fotot att han pissade i någons anus.
Ja.
Det var han själv på fotot.
Ja, så han själv. Så man sa, shit, oh, det är han ju. Det var bara sån anekdot han berättade.
Jo, men jag fattade känslan av att hitta en skokartong med gamla obehagliga foton.
Ja, men lite samma grej, så här dödsbo eller något sånt.
Jo, det är liksom det här spännande och farliga. Mm. Jag tänkte,
man får en inblick i något annans liv bakom stängda dörrar, där någonting har hänt, att man har hittat den här lilla filmen. Vad fan är det här för skit som har läckt ut?
Ja, men det är intressant det där när man tror att det är någon väldigt udda person bakom ett konstverk.
Mm. Mm.
Jag kommer ihåg Petrina Solange berättade nyligen att hon hade, alltså hon är så pass mycket yngre än oss att när Eminem slog igenom så var hon ett barn.
Mm.
Och att då hon hade hittat en Eminem-skiva i sin mammas bokhylla och lyssnat på den och tyckte det var jättespännande.
Mm.
Och hon hade liksom fått för sig att Eminem var mördare på riktigt. Mm. Och de pratade liksom i rykten bland hennes barnkompisar om den här Eminem. Yeah. Att de köpte den här myten om att han var sjuk i huvudet på riktigt. Och det gjorde det mycket mer spännande, lite farligt och lite obehagligt att lyssna på de här låtarna. Men oftast inser man ju att ganska många av dem som skapar så kallad sjuk konst eller underhållning är ganska friska personer.
Yeah.
Och det är ju på ett sätt lite en besvikelse.
Som vuxen, ibland kan det ta rätt lång tid. Men det vi gör, det är ju mycket tid till för en yngre publik någonstans. Allting är ju bäst när man är lite för ung. Man upptäcker det när man är lite för ung egentligen.
Mm. Man ska göra något spännande.
Ja, alltså när man är så här i lågstadiet och hittar någonting sånt här.
Jag tänker inte så, jag har ju inte så mycket målgruppstänkande. Nej. När jag skapar en underhållning. Jag tycker själv kan
säga att det är då det är som bäst. När man är i vågan ålder, då är det väldigt svårt att bli imponerad.
Yeah.
I alla fall man blir inte imponerad på samma sätt.
När man har ju sett allt och hört allt. Mm. Men när man kanske är 10, då kunde man få sådana här kulturella upplevelser. Det här liknar inte någonting jag sett någonsin.
Exakt.
Och det var ju mycket större känsla. Yeah. Om du hade sett liksom Ralle Balle Bög idag, så hade du sagt att du hade sett han var varken först eller sist med den typen. Nej. Av humor.
Exakt.
Eller tecknarstil.
Det hade nog bara varit dåligt tyvärr.
Kanske. Men jag tänkte, alltså den typen av fulsnygg humor och kanske i viss mån också estetik inom animation kan ha varit så att den blev som mest mainstream när Monty Python slog igenom.
Mm.
För det var ju mycket anti-humor.
Ja.
Det kunde vara en gammal tant som satt i telefon och stod och pratade i telefon och sa yes, yes, yes i typ 3 minuter.
Mm.
Och att det var det roliga, att det var så jävla dumt.
Mm.
Och sen var det ju liksom Terry Gilliams animationer som också var väldigt förenklade och liksom fulsnygga på något sätt. Vilket jag också hörde då South Park sa att de var inspirerade av just Terry Gilliams animationer i Monty Pythons flygande cirkus.
Mm.
Men det kanske finns exempel på när fulsnygg estetik har varit mainstream innan Monty Python.
Jag tror att det har varit det, men kanske inte just inom begreppet humor. Det tror jag är lite nytt. Jag tror att Monty Python skulle kunna tänka mig vara först med den fulsnygga estetiken. Sen är det ju alltid så att det är buskiselement.
Det ska vara
sunkigt och buskis som det går hand i hand här. Att någonting ska vara väldigt, väldigt låg nivå. Så det är lite hand i hand är det ju det här med fulsnyggt.
Ja.
Taffligt.
Absolut.
Inte för att byta ämne för mycket, men vi pratar om det här med humor som är färskvaror och sånt och pratar om det, så tror du att vår humor kommer vara helt omöjlig i framtiden? Alltså, för att jag hade en filmvisning på en sån här dödsmetallfestival för ett tag sedan, och då tänkte jag att dödsmetallarna är ju jävligt grova då. Så tog man sådana här bannade filmer, bannade från YouTube och som en film som jag tog bort själv för den hade så pornografiska inslag. Det klippte in så här Malmö-sugporr, att de skulle titta på det i ett klipp där medan de hade en dialog och söp. Och visade de här filmerna och hälften av publiken gick. Alltså när de riktigt grova filmerna kom, det gick halva publiken. Det var väldigt tydligt att det här var inte okej. Okay. Det här var sug.
Och det var ändå dödsmetallare.
Ja, så tycker man om... Fast saker och ting kan ha hänt liksom. Dödsmetall kan vara jävligt hipster liksom. Att det är folk som är jävligt liksom.
Men det känns väl rätt bra då att
det kändes bra.
Wimps and posters leave the hall.
Exakt, men jag tänkte ändå på att liksom, shit, nu det känns mer än någonsin nu liksom, att nu
jag tror bara det har blivit mer polariserat.
Ja.
Att det finns mer väldigt mycket folk som är inne på det här att humor ska helst inte kränka eller såra någon.
Mm.
Att det är det viktigaste. Och sen så tror jag det finns...
Men har du inte varit så inom sitcom väldigt länge? För det finns många sitcoms har i många år varit väldigt, väldigt städade.
Jo, men det är för de stora tv-bolag som ligger bakom som har liksom tvättmedels- och tvålsponsorer som liksom...
Redan på 80-90-talet.
Ja, men om det är en stor, liksom bred kommersiell produkt så förlorar de ju på att ha stötande inslag. Mm. För då kanske det är så här, men då hoppar annonsörer av och eller liksom annonsörernas kunder blir upprörda. Så här, hur kan ni ha en
arena? Det är ju observationen på den tiden att allt som fanns kvar att skämta om då var sex. Liksom, att allting skulle vara kopplat till sex. Och det blev tjatigt efter ett tag att det handlar om så här jobbiga så här, sexuella relationer och allting bara så att...
Ja, så tänker du i sitcoms?
I sitcoms, ja. Alltså, på 90-talet gjorde de liksom observationen. Ja. Och det blev väldigt tjatigt liksom, till slut att det var det enda de kunde skämta om hela tiden. Att antingen någon som fick sås spilt på slipsen, så var det liksom någon som, som hade varit i en pinsam sexuell situation.
Jo.
Det kändes lite tjatigt efter ett tag. När man identifierar att nu är det bara liksom, det handlar bara om det igen och igen. För det är det enda som är lite edgy som vi kan använda. ingen liksom kommer att liksom halshugga oss.
De har väl hittat gränsen för, där för vad som var kittlande men som ändå var acceptabelt av den stora massan. Mm. Och då var det väl liksom pinsamma heterosexuella problem.
Yeah.
Och sen på 90-talet så började de slänga in, när homosexualitet inte var så stötande längre, mm. så började de även slänga in homosexuella inslag liksom. Mm. Och skämta om.
Mm.
Men jag tänkte på det när du nämnde så här, med dödsmetallar och punkar och sånt. Det är ju just punkestetik är ju också starkt förknippat med det fulsnygga.
Mm.
Där kan jag tänka mig att det var säkert innan Monty Python.
Yeah.
Så var det liksom, då skulle man vara så ful som möjligt.
Yeah. Och de körde ju
på ett coolt sätt, att det var coolt.
Fanzines och serier och sånt.
Absolut.
Mm. Fanns en massa sådana här Didi Ramone-serier, han har gjort sin serie som heter någonting Death Hotel eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är någon annan kanske kan tips om det i kommentarfältet eller något sånt.
Jo, men det finns ju ett samröre mellan det fula, alltså det som är lite medvetet fult, det som inte är så tilltalande, och det här liksom provokativ, grov humor. Tänk på Mike Diana till exempel. En amerikansk serieskapare som tecknar lite åt det här lite barnsligare, fula hållet. Mm. Och sen så gjorde så pass stötande vulgära serier så att alltså det var mycket så här präster som förgrep sig på barn och illustrerat i någon slags ganska gullig ful tecknarstil liksom. Lite barnslig.
Men han var väl också icke-skolad. Det var väl hans egen stil.
Mm, det var ju det. Men han
och han blev anmäld ju.
Ja, han satt till och med bakom lås och bom.
Han skulder än idag eller något sånt.
Ja, han fick ett väldigt hårt straff. Det var då i Florida som är lite moralens högsäte i USA. Alltså det är mycket pensionärer och säkert mycket kristna och sånt som bor där också. Men han fick böter, han fick inte vistas nära barn för att han hade tecknat som stötande grejer. Ni kan googla på fallet Mike Diana, det är väldigt intressant.
Det finns en dokumentär.
Har den kommit?
Ja,
för att den crowdfundades nyligen.
Ja,
men jag vet inte om den är klar.
Den är klar för att jag hörde att den var i filmfestivalcirkuten förra året.
Ah,
okej.
Okay.
2017 eller något sånt. Eller om det var nu 2008, jag minns inte. Men den är färdig och det är han, regissören till Basket Case-filmen. Alltså den
är hyfsad. Vad är det för film?
Frank Henenlotter heter den som har regisserat den.
Jag känner inte till Basket Case-filmen.
Det är en sån här kultskräckfilm. Han har gjort en massa filmer. Så att han är ju inte vem som helst som har gjort den. Så att det är ändå ett litet namn där. Men jag vet inte, det finns en trailer på YouTube man kan kolla på i alla fall.
Men det går inte att få tag på och se.
Jag har inte forskat så mycket i det. Jag var aldrig så stor Mike Diana-fan. Jag har känt till fallet, men han hade varit så här liksom stor fan. Jag måste se det här.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men kommer du från punkvärlden på något sätt?
Nej, egentligen inte. Jag gillar ju punken, jag gillar den estetiken, men jag var aldrig del av scenen, om man säger så. Det, jag levde i min bubbla.
Du tillhörde
jag hade aldrig någon uniform och sånt där. Jag lyssnade på musiken och tillhörde en grupp så här punkare, utan jag var alltid periferin. Så här konstig outsider. Lyckades aldrig, tyvärr aldrig tillhörde någon grupp. Jag hamnade alltid fel i tonåren. Så att hade jag hamnat i en grupp som hade haft samma intressen som jag, så hade det kanske gått bättre.
Eller så. Kanske, jag tror också att det är, man blir lite hemmablind. Att om någon hade gjort en dokumentär om det och alltså så här, utifrån sett och filmat här är en ungdom, då tror jag att liksom 20 år senare hade det varit så här, rätt lätt att placera dig i ett fack. Så här, men du var en sån här typ av ungdom som var se och så. Men att man, i sitt eget huvud så tror man ofta att jag tillhör inte någon grupp, jag följer inga...
Precis, det är sant.
Nu vet jag inte exakt hur din uppväxt var.
Men... Nej, det är ändå svårt att förklara själv också.
Men du sa det inte själv som...
Nej, men jag sökte nog alltid en grupp att tillhöra, men jag hittade aldrig den gruppen riktigt. Jag visste inte riktigt vad jag letade efter, men jag kände alltid att jag hamnade fel.
Ja, när jag hittade kanske hem som mest, tror jag, i de här fanzinkretsarna på 90-talet, alltså eller runt millennieskiftet. Alltså då var det ju en viss gör det själv scen som gav ut sina, som tecknade serier och gjorde textfanzin, och folk höll på med musik och annan form av konst, kultur och underhållning där också. Men du var ju en del av den scenen på något sätt bland nollbudgetfilmarna. Nu kändes det som att nollbudgetfandom i Sverige bara var du och Claes Leijonhufvud i stort sett.
Nej, på 90-talet var det ju stort, det fanns ju många som helst. Men sen tror jag när VHSen byttes ut mot DV-kamerorna, då byttes estetiken också på plötsligt. Med Dogma 95 och där, då skulle alla kunna göra liksom en biofilm. Och då ändrades, istället för de här spexiga, galna hemmafilmerna som var edgy och grova, då skulle man göra film om parmiddagar och relationsproblem på ett väldigt så tråkigt svensk filmsätt.
Men det var ändå inspirerat av den danska Dogma.
Ja, det var det ju egentligen. Mm. Det var lite fel.
Det var inte det?
Okay. Nej, det var mest att de gjorde det och hade sin film på bio. Då kan vi göra en Måns Herngren, Hannes Holm-film, pastisch eller kopia liksom, och få upp det på DVD. Det var lite så jag fick intrycket.
Ja.
Claes kan intyga.
Men för att när jag... Det kanske var först en, jag vet inte om jag träffade dig då på någon sån nollbudgetfilmfestival.
Ja, det är minst det du kallar var där ju, och visa den här vägen till nollbudgetfestivalen.
Just det, för jag och Kalle Törn gjorde lite så här nollbudgetfilmer, och så lämnade vi in dem till då nollbudgetfilmfestival som fanns i Lund och kanske någon gång i Malmö. Jag kommer inte ihåg om det var både och.
Ja.
Men då var det ju... Var du med och arrangerade de här filmfestivalen?
Nej, jag var bara där som besökare.
Du var där som besökare, det var Claes.
Jag kände Claes lite, men jag gick igen dit och betalade och stöttade, för jag tyckte att det var bra.
Men han verkade ju ha båda sina fötter i den här fulsnygga estetiken, liksom både manusmässigt och estetiskt. Alltså så här, det var ju mycket vulgär humor.
Han hade rätt bred smak, alltså, han visade det
men
mesta.
Filmspråket var ofta ganska...
Det kändes det som att det fick inte vara normalt.
Alltså, okay,
det kunde vara hur konstigt som helst och olika scener. Det skulle inte vara normalt. Det var ingenting som skulle likna en normal svensk film i kortformat. Det var det enda kriteriet, kände jag, att det var i slutändan. Han visade mycket konstiga så 8-bits animationer till så här bondbuskis liksom, till den här fullständigt galna filmen som gjorde, vad fan heter den, Flyktingen heter den, några sådana stalinister från Stockholm som hade gjort, där en klädde ut sig till Adolf Hitler som flydde till skånska ostkusten med ett luftgevär, tog in på något sådant jävla gästgiveri där de drack riktig sprit och blev asfulla, så att klippen blev helt kaos sen mot slutet, till slut så blev bilden blott att någon sån här föll ihop på golvet.
Ja, nu när jag sa dricka sprit så blev jag lite sugen på att ta en gin tonic till.
Det tycker jag vi gör.
Okej, tack så delt. Välj drycken del 2. Del drycken välj 2. Börjar bli en full.
Ja.
Då är vi tillbaks med... Det fanns lite mindre tonic kvar den här gången. Så det blev lite mer groggkänsla på... Ja. Men jag tänkte på det med den här inställningen att som då Claes Leijonhufvud hade på nollbudgetfilm. För den fanns ganska mycket inom seriefanzinkulturen också. Att det, så att det sågs ganska mycket ner på folk som försökte... alltså gjorde försök till professionella grejer.
Mm.
Alltså om ifall det var någon som om liksom serieindustrin då, tecknade serieindustrin bestod av kanske framförallt så 91:an och Fantomen och den typen av serier. Om det var då någon som försökte bli proffs och gjorde sin version av 91:an eller Fantomen, liksom gjorde sin version av mainstream och försökte göra det så bra som möjligt.
Det var rädda då, konkurrensnoja eller?
Nej, det var väl snarare så att de andra som var mer underground-serier som ville göra mer originella grejer såg ner på dem som försökte, försökte bli proffs på något sätt. Att det var så här att jag hade ju ganska mycket den inställningen också. Att jag tyckte att, och det var ganska mycket folk som recenserade seriefanzin, kanske seriechock och Bild och bubbla och sånt som hade då inställning att så här, passa på och skapa något originellt nu. Alltså utnyttja att ni har att ni får göra precis vad ni vill.
Mm.
Ni behöver inte göra den här liksom anpassade till en bred målgrupp. Men det kanske är lite olika ambitioner då att det kanske är någon som vill bli proffs. Mm. Både som filmare som då försöker göra en Beck-film eller liksom en... Men att det är på ett sätt det är coolare med de som då försöker skapa en underground-produkt från början till slut och skiter i eller så här, och utnyttjar då att det inte behöver rikta sig till en bredare publik.
Ja, sen tror jag i slutändan om man ska göra någonting riktigt bra, något riktigt stort, så tror jag man måste kunna blanda de två världarna, det kommersiella och det lite udda, för att få den där edgen liksom. Du kan inte bara vara liksom 100% kommersiell, då blir det också lite slappt.
Mm.
Då kan du ju göra, då kan man göra sina veckproduktioner liksom, men det blir inte samma grej. Men då kommer ett steg över, då måste du nog hitta den här blandningen.
Att du tänker att du vill rikta dig till en bred publik men ändå ha kvar en originalitet samtidigt.
Jag tror inte tänkt så, utan man vill ha ett steg högre liksom, du vill få med alla. Du vill göra något mer unikt verk. Då måste du ju blanda det kommersiella med det udda liksom, för att få nå ett steg högre.
Ja, du kan ju göra ett unikt verk utan att få med dig en bred publik.
Det är sant. Det var inte riktigt det jag menar, men ett unikt verk som är kommersiellt. Man når så högt upp på skalan som man kan.
Ja, ja okej. Okay. Ja. Jo, men det tycker jag.
Om man tittar på dem som är på toppen så är de ju inte 100% så här plastigt kommersiella. Utan de har ju alltid någon edge.
Det var på om man ser så här, alltså, de största filmerna och sånt där. Så här, som Michael Bay liksom och... men om man tänker på de här superhjältefilmerna.
Men han är ju inte riktigt störst, jag undrar. Michael Bay.
Jag vet inte vilka är de, vilka filmskapare
är. Michael Bay är ju de här Transformers-filmerna och de här...
Turtles och...
Ja, jag mycket sånt där. De här nya Turtles i så fall.
Mm.
Men alltså han är ju reklamfilmsregissör från början.
Ja, nej, okay.
Ja, så det är ju väldigt snyggt.
Mm.
Men sen så tror jag att det inte har den här edgen för att fånga alla, utan det är tillräckligt stor mängd som tycker att det är för dåligt. Är för
men vem tänker du på som är störst, som har både den...
Ja, det räcker nog inte bara få med sig. Om du jämför med Steven Spielberg så kan ju få med en större publik än bara 15-åringarna, utan som är en köpsalt målgrupp, utan då får han med kanske de som är lite äldre också.
Mm. Jo, han har kanske också en ganska mycket egen vision utöver det kommersiella.
Yeah.
Men du gjorde ju någon skräckfilm som du vann någon filmfestival med och sånt där också.
Ja, jag gjorde en skräckfilm, en kortfilm som heter Demonen. Den hade ju ett riktigt team, så där blev det en crisp. Men långfilmen är fortfarande fasttejpad mick på kameran när jag filmade och tog ljudet själv.
Okej, yeah. Men den här Demonen, då jobbade du med...
Ett team. Jag hade ju jobbat så länge i branschen så att det var det ju folk som sa, om du vill göra någonting så hjälper vi dig, och då samlar jag alla dem på samma plats.
Ja.
Och så under en helg spelar vi in en 20 minuters film.
För jag har börjat lite nu med nollbudgetfilm kan man ju säga.
Alltså, med din
sitcom. Men då försöker jag ändå göra det så proffsigt som det går.
Ja.
Så jag blev mer intresserad av liksom vad ditt team bestod av. Eller hur då var det att det var folk som ställde upp gratis.
Yeah.
På samma sätt som de gör nu med min sitcom.
Yeah.
Men vad var det?
Fotografen, assistent till fotografen. Jag hade en ljudkille som tog allt ljud själv.
Var det bom och myggor?
Nej, bara bom.
Okay.
Bara bom. Och sen hade jag en skripta som
antecknade scenerna.
Ja, men höll koll på liksom kontinuiteten och liksom hur skötte klappan. Den typen av ljud. Och sen var det nog inte så många fler. Sen hade jag en jättebra produktionsledare.
Okej, okay. Men det var ju ändå team på 5-6 pers då?
Ja, sen hade vi två special effects-killar liksom.
Okej. Okay.
Ja. Så att det var nog hela teamet. Tror jag.
Hade ingen som skötte ljuset?
Jo, jag hade en fotograf och en assistent till fotografen.
Okay,
de skötte ljuset tillsammans. Sen ibland så, när de kunde ljudkillen, när det inte var något ljud, då kunde han sköta en lampa som skulle svänga liksom så här. Det skulle vara ljus som skulle komma in från ett bussfönster när bussen körde, så drog han lampan fram och tillbaka så här, det skulle vara strålkastare. Så att ibland så kunde det vara en extra person och fick byta roller lite grann. Jag tycker det är så spännande, för folk tror vi ska gå vidare, men det är så stort var teamet.
Jag tror ofta entusiasmen smittar av sig. Att när det är ofta så när jag är nyfiken på någonting eller intresserad och entusiastisk av någonting.
Men tycker du inte allting ser bra ut idag? Det mesta som man ser så här idag håller ju en viss nivå. Om det inte är så här mobilkamerafilmer.
Alltså på YouTube är det ju rätt mycket som ser fult ut fortfarande. Mm. Men det är ju visst, det är många som har väldigt hög kvalitet där också.
Mm.
Men jag tänkte på det, du som kommer från den här liksom fulsnygga estetiken och liksom har omfamnat den rätt mycket. Kan du uppskatta traditionell skönhet i film och andra saker också?
Ja, men jag absolut. Absolut. Jag tyckte jag gjorde mitt bästa i den här demonen då. Där jobbar jag med färger och sånt där. Det är olika alltså, dekoder. Vi ville ha en buss som hade liksom röda säten och gula stänger. För att det var liksom en bra färgkombination. Och sen så...
Skånska färger.
Ja, men shit, jag ska inte ens tänka på det. Det sitter djupt där. Skånska folksjäl. Ja, men mot de här gamla gröna bussarna, allting var grönt och lila på Skånetrafiken. Så att... lite så hade man ju tänkt ju, för att det skulle se snyggt ut. Men jag tror att det är lite skitsamma, för att i de här Malmö-filmerna i alla fall, där är innehållet så smalt. Varför ska jag anstränga mig med bilden? Det är ju helt meningslöst, för innehållet är redan så smalt, som man har liksom alienatat, man har uteslutit så stor del av publiken redan. Så att det är lite skitsamma. Kanske bara blir bättre om det ser sunkigt ut. Kanske blir mer dokumentär sunkkänsla över det.
Jo, men det tror jag faktiskt att många tycker, att det är många som föredrar en lite skitigare look på mycket. Att till exempel
socialrealism.
Ja, Trailer Park Boys. I de första avsnitten är det lite sunkigare liksom. Det är där mockumentary.
Första säsongerna till och med.
Ja, det är det kanske.
Jag tror det är så säsong 6 eller 7 när det börjar bli lite fräschare.
Ja, och då har jag hört många som tycker så här, det är inte lika kul när det börjar bli snyggare. Att det är roligare med det här, och det kan
man tänka. Jag upptäckte det, och så jag tyckte, jag håller med faktiskt. Det blev lite tråkigare när det blev så här riktigt fräscht och snyggt.
Ja, men det är kanske samma grej som jag upplevde med då Simpsons långfilmen, eller det här Sam Henderson-citatet om skosnören och väck på kläderna. Att om det är enkelt och lite sunkigt, så kanske det är roligare.
Sen har du suttit och sett 6 säsonger, och så kommer en sjunde med en annan fräschare, med crisp look. Då blir det ju också ett stilbrott, och hajar man ju till liksom, oj vad är det här. Det blir lite nytt också kanske.
Jo, men det finns ju någon poäng med det här, att man tänker att vem som helst kan göra det. Alltså jag tänker första säsongen, eller första avsnitten av Curb Your Enthusiasm, så också mycket med amatörfilmat ut på något sätt. Eller sitta ja, bär ut. Och man får en känsla av att det har hänt i verkligheten. Jag kommer ihåg också, jag lyssnade på PewDiePies sommarprat.
Okay.
Då så pratade han om att han använde ganska så här billiga kameror och utrustning och sådär. För att han ville ge intrycket av att det här är någonting som vem som helst skulle kunna göra. Och jag tror det kan ge en mer familjär och jordnära stämning. Att så här, de barnen som tittar på det, de kan mer känna så här, det här skulle kunna vara min kompis, eller det här skulle kunna vara någon på min skola eller någonting. För att det är inte liksom, det blir mer, man känner sig mer hemma. Man känner sig lite alienerad från Hollywood, för man tänker att det är så himla snyggt och så hög budget och så här, då känns det inte som att det här är min kompis som jag sitter och tittar på nu. Så jag tror det finns en poäng där också.
Ja, men det var en bra observation.
Och så tyckte jag också när just när jag läste serier, att det var så här att liksom, om jag tittar på något som är väldigt, väldigt snyggt tecknat, då blir jag inte inspirerad. Men när jag såg så här David Liljemark till exempel, så var det så här, det här skulle jag nästan kunna göra själv. Nu tecknar han snyggt, men det var ändå, det kändes som att det här är så pass enkelt och det, man ser att det här går att göra själv, och det är väldigt inspirerande tycker jag.
Men tror du det är inspirerande för någon som inte har serietecknarambition, en vanlig konsument, alltså, som tycker att det här är ball men inte tecknar själv?
Nej, förmodligen inte.
Nej, jag var ung.
Nej, men jag tror att om någonting ser tillräckligt enkelt ut, så tror jag att det blir mer inspirerande för vanligt folk. Att jag vet att Mats Jonsson, som tecknar på ett sätt som ser ut att det är nog många som förfär sig att det här skulle jag också kunna göra. Och då tror jag folk som inte innan de läste Mats Jonsson, eller kanske Henrik Bomander för den delen, eller Åsa Grönvall, inte hade serietecknarambitioner innan de såg det här, men tänkte, oj, kan man göra så här bra grejer? Kan man publicera? Yeah. Kan man få fram de här historierna utan att kunna teckna snyggt? Då kan förmodligen jag också göra det. Så jag tror att det är många som får idén där och då när de läser någonting som ser ut som, det här kan jag göra själv.
Absolut. Det är den eviga diskussionen att nu med YouTube och alla sociala medier, alltså, kommer det mer bra skit ut? Vissa påstår att det är en bluff. Att summan av kardemumman är konstant hela tiden.
Att det är bra, lika mycket bra
kommer ut oavsett.
Nej, det måste ju vara med.
Det måste vara med, jag tycker det också. Alltså, jag har svårt att tänka mig ändå.
Men det är intressant, för just att teckna serier, det har ju aldrig varit en budget- eller teknikfråga.
Nej.
Det är ju så här, det är så himla lätt att med ett papper och penna, det enda du behöver. Men ändå så, Nu var det ganska länge sedan jag var inne i seriebranschen, men det är ganska få ställen som har mycket serier. Alltså så här, självbiografiska serier till exempel, det är
det
ganska ovanligt.
Ja, det är i Sverige i alla fall. Det var en period på 90-talet.
Men det är fortfarande stort. Kanske är det större än någonsin.
Yes, jag, liksom, i Sverige?
Självbiografiska serier. Jag köper liksom fortfarande rätt mycket självbiografiska serier. Jag hade ju till exempel Moa Romanova som gjorde en bok som heter Alltid Fuck Up, som är liksom ett nytt, ganska hypat självbiografiskt seriealbum. Jag köpte Psycho Girl av Agnes Jakobsson. Mer eller mindre självbiografisk. Jag vet inte om, alltså, det är väl antingen att karaktären ligger väldigt, väldigt nära vad man tänker sig att serietecknaren är, eller att det är rakt av självbiografiskt. Men det känns som att de flesta albumen som släpps från Galago eller Cartago idag är självbiografiska eller lite lätt tweakad självbiografi. Att den trenden mer har liksom, det var en ny grej på 90-talet, att då höjde folk på ögonbrynen när det kom, oj, nu kommer en självbiografisk serie. Men nu är det mer en sorts sås och potatis publikation som de bara matar ut någon i månaden liksom. jag tänkte säga att även om det är så enkelt att tillverka det, så åker du till låt oss säga åker du till Trinidad eller bara något ställe där det är liksom, där kulturen är alltså inte lika så västerländskt utvecklad kultur. Alltså jag tänker så här, åker du till Kuba,
finns
så
det hittar du mindre där?
Mindre. Även om det är gratis att tillverka serier, och så folk har säkert ha väldigt mycket tid, det är nog väldigt hög arbetslöshet, så tillverkas inte serier på de ställena på det sättet liksom. Speciellt kanske inte självbiografiska serier. Det kanske finns någon serietidning om man letar jättemycket.
Vad tror du det beror på? För nu blir jag lite så fundersam. Det kanske är ett jättekort fråga, men jag fattar inte riktigt.
Dels så tror jag, alltså riktigt fattiga länder, och så tror jag det kan bero på läs- och skrivsvårigheter. Att liksom de som är arbetslösa eller har mest tid, de kan kanske inte läsa och skriva så bra. Och det handlar säkert också om att, ja, men om en kulturell tradition, om man liksom växer upp med serier, så är det ju lättare att man börjar göra dem. Men och ja, det är väl en ganska heltäckande förklaring. Det är svårt att få idén om du inte har läst det själv liksom. Men det är väl det jag tänker, att för nu kan ju vem som helst då i stort sett göra filmer på YouTube. du behöver ju kanske en mobilkamera eller någonting, men det är väldigt lätt att fixa. Mm. I Sverige speciellt. Jag vet inte hur det är i Chad. Mm. Om du kan göra en YouTube-film där, yeah. Så lika lätt. Men...
ja, det är intressant det där. Det har mycket som är kulturellt att göra också. Mm. För att i Sverige tycker man ju att där kan ju folk, eller under en period var det väldigt många som levde på SOS och sånt här. Och, yeah. Och bara för att göra sin konst, så producerades ju väldigt mycket.
Ja, jag var en av
USA fick ju folk kämpa betydligt mer för att göra sina grejer.
Ja. Yeah. Och det är större andel kommersiell kultur i USA än i Sverige, alltså rent procentuellt. Mm. Sen finns det ju en subkultur, en motkultur i USA som har gjort den här typen av liksom, icke-kommersiella produkter också. Mm. Och den där jag tycker ofta, ja, men mycket av det bästa liksom, underground-serierna och indie-filmerna och sånt kommer från USA. Det tycker man inte neka till heller.
En sak som jag har funderat på också här, är internet väldigt så segregerat kontinentmässigt? Alltså med länder som har egna alfabet och sånt där, eller inte bara egna alfabet, men att de har skurit av. För det är mycket så här, du kan inte kolla på den här videon för det tillhör inte liksom din zon eller någonting sånt där. De kommer runt där, för att det verkar som att det ändå är liksom väldigt så segregerat, så YouTube och delar av internet och sånt, att upptäcka konst i andra världsdelar.
Jo, men det tror jag absolut. Mm. Som Kina till exempel har ju sitt eget motsvarighet till YouTube.
Mm.
Det blev rätt tydligt nu om du hängde med i den här Jesper Röndahl, Svenska Nyheter versus Kina konflikten.
Nej, jag är inte insatt.
Nej, det var så här att SVT-programmet Svenska Nyheter gjorde ett program där de skämtade om svenskars fördomar mot kineser.
Mm.
Och så lade de upp en satirisk film då på den kinesiska motsvarigheten till YouTube. På engelska och textad på kinesiska. Där de liksom lite provocerade och hetsade mot kineser.
Mm.
Och kinesiska staten blev väldigt arg. Och då gick till motattack mot Sverige på något sätt. Men det var där jag fattade första gången att okej, det finns en kinesisk motsvarighet till YouTube som är helt frikopplad från västvärldens YouTube.
Ja.
Nej,
men det var lite det jag tänkte på i den här diskussionen då, att det är begränsat. Det är lite det jag vill komma till också. Det är inte bara det att det är svårare, utan det är också segregerat.
Ja, det är det. Jag tror säkert
du får aldrig se det de gör.
Nej, dina rekommendationer är förmodligen oftast svenska och amerikanska.
Mm.
Det är väldigt sällan det dyker upp så här, titta på det här brasilianska klippet. Ja, liksom.
Exakt. Det är ju mer sällsynt.
Mm.
Men det har kommit upp.
Mm.
Och jag har ju sett en del brasilianska kortfilmer på YouTube.
Mm.
Som har lagts upp av folk i Brasilien bland annat.
Är inte Two Girls, One Cup från en brasiliansk porrfilm?
Det bästa är, jag har aldrig sett den, så jag vet inte. Det är en av de filmer jag inte har sett. Och jag har sett mycket annan skit.
Men fan är den, alltså...
Ja, kan du svara, har du sett den?
Jag har sett det klippet som heter Two Girls, One Cup.
Yeah.
Men det är egentligen...
Det kommer från en längre film.
En längre film som heter Hungry Bitches.
Okay.
Som jag tror är en brasiliansk bajsparfilm.
Mm.
Den har jag inte sett. Jag har bara sett det korta klippet.
Yeah.
Men jag tänkte, när man snackar om brasilianska filmer så var det den första som jag tänkte på.
Ja, det visste jag inte. Jag fick lära mig någonting nytt här. Spännande.
Mm. Något mer du vill tillägga innan vi börjar runda av?
Ja, jag är ganska full nu. Så att,
Nej,
inte jättefull, men bara så här så att man blir lite seg i huvudet. Jag tror vi har betat av det mesta.
Ja, jag har ju kommit in, alltså så här, det här, för att vara lite snäll mot mig själv, kontinentala drickandet.
Ja.
När man dricker lite varje dag.
Ja.
Och hela tiden går runt och är lite salongs.
Trevligt.
Då blir jag inte så jag märker kanske inte själv.
Mm.
Jag har ju märkt att jag sluddrar kanske lite mer än vanligt. Mm. Men jag har inte märkt att det slår liksom, på samma sätt som om man varit nykter en period och sen...
Men det är lite tråkigt. För att det jag tycker är charmen är att man dricker sällan. Så när man dricker blir man jävligt peppad. Man blir jävligt glad. Så nu är jag jätteglad.
Jo, men det har ju man har ju hört om folk som är på mer normala arbetsplatser.
Mm.
Att det är så att när de har liksom personalfest eller kick-off eller sånt där. Att det ofta är liksom småbarnsföräldrarna som ballar ur och slipsen i pannan står på bordet. Alltså för att är nyktras ofta och sen så när de väl dricker så slår
de. De är hämmade också. Många är ju jävligt hämmade. De har ju levt det här liksom ordentliga livet så länge och sen de paddlar, och egentligen så vill de bara flippa ur. Men det finns ingen... Ja.
Ja, det vi snackade om vi nu ska knyta ihop säcken. Ja. Den här humorn som man hade skalats av. Då kommer alla de grova skämten tillbaka.
Exakt. Det är ju många som har det. De här föräldramiddagarna har hört, inte i min egen familj men andras familj, att när mammorna och de lämnar rummet och kararna sitter kvar, då pratas de om ett och annat. Då kommer tonårshumorn tillbaka igen vid bordet och blir det grovt.
Så det är könssegregerad humor.
Ja, lite så skulle man kunna säga. Ja, det brukar väl oftast vara de som säger, nu får ni skärpa er inför barnen, nu kan det inte vara så grova i budget och sånt där.
Ja, barnen är en sak, men jag försöker ju umgås med även mina kvinnliga bekanta kollegor, jag försöker bara umgås med dem som har grov humor och gillar.
Ja, men det är klart. Det är ju så jokigt annars. Man kan det finns ju klart, varför skulle man vilja umgås med någon som är alldeles för stel liksom? Du har ju inte gemensamt med den personen egentligen, om du är komiker.
Nej, om man är på en vanlig arbetsplats så tvingar man, eller när man gick i skolan så tvingades man ju göra det liksom. Yeah. Att det är så här, nu är det väldigt lätt att sortera bort de som inte har liknande humor. Eftersom humor är något av det viktigaste i mitt liv så har jag gjort det liksom. Yeah. Men sen finns det ju då om föräldrar, släktingar som inte har grov humor som man kanske ibland tvingas att ha kontakt med.
Hur tycker du att din humor har förändrats alltså med tiden? Alltså, när du blir äldre, har din humor blivit mörkare och mer cynisk eller har du... Eller har det blivit mer pappahumor?
Nej, jag tror faktiskt inte den har förändrats så jättemycket. Den har något som...
Exakt det då! Den har utvecklats ett skit.
Det har jag tänkt på väldigt mycket i raptexten. Att det är många rappare som sätter en stolthet i att de inte förändras. Yeah. Att de inte utvecklas. Att det är så här, det är mycket så här still DRE, liksom såna I remain the same. De säger bara I never change, I stay the same. Och så liksom Cypress Hill, same motherfucker that I ever was. Har de gjort en låt liksom. Så att det är så här, det är coolt att aldrig förändras. Att det är så här, det blir rätt så tragiskt också att man inte sätter något värde i utveckling och förändring, att man ska bara skryta.
Men publiken verkar ju gilla det liksom, alltså att det ska vara true. Det ska inte vara någon jävla förändring. Exakt ledan.
Ja, det var...
Jag har inte kollat på skitmånga, men så såg jag någon jävla Ice-T-video nu när han är gammal och ganska rund. Han spelar in och sånt där buskisinlägg. Hans fru då, eller vad det är, han sitter och tittar på någon jävla skit på tv. Vad det är, och hon gnäller på honom. Han tjatar, han skriker, ett bitch till henne, det där gamla. Det blir så tråkigt, för det är så uppenbart att det här ska vara kul. Det är en buskis. Ja, det ska vara lite roligt. Alltså, det är en uppenbar buskis-scen. Roligt för 5 år. Det var så jättetragiskt. Watch whatever I want, bitch. I wanna watch my TV. Det blir så riktigt
att de leker som ett gammalt par. Liksom.
Ja, men precis. Men det blir så mycket gubbig humor. Det blir så jättetragiskt. Det
är inte alls kul. Jag kan se det framför mig att det är så att han har suttit framför tvn och skrikit åt sin fru då, och sen så har de tyckt såhär, det här är rätt roligt att du har blivit sån gammal gubbe, ska vi spela in en sketch? Och så gör de en sån agerar ut det igen liksom, men så är det bara tragiskt att det är så de har blivit.
Ja, jag vet inte fan om du ska föreställa hans fru. Jag är inte så insatt i detta här, men hon ser ut som en medelålders prostituerad liksom.
Ja, men det är nog Coco, hans fru skulle
säga. Nej, men det var lite så här deppigt också att se det.
Var det ett klipp som dök upp?
Ja, det var ett klipp som dök upp någonstans. Och så bara tittade på, så jag ska kolla på vad fan han gjort nu senast. Jag har inte lyssnat på honom sedan tidigt 90-tal, kan man säga.
En cop killer.
Ja, men exakt. Det var väl typ då. Det var väl strax därefter jag slutade lyssna. Så jag har inte haft koll på vad han har gjort de senaste 30 åren. Så att, ja.
Jag skulle citera, det var ett ex som kollade på Farmen. Jag tror det var Farmen-Kristina. Ja. Men att det var då Farmen-Kristina som hade fått kritik av någon annan docusåpa-deltagare. Mm. Och de hade sagt liksom så här, klagat på något hon har gjort. Hon sa, men det är sån här jag är. Och så hade då någon sagt, men då får du förändra dig. Och då sa hon, här förändras ingenting.
Kolla, det är universellt. Universellt, det finns överallt. Men det är roligt hur pulliga grejer folk kan klaga på. Alltså folk kan klaga på allting ju. Klaga på att någon har gått ner i vikt kan de bli förbannad. Och det är ganska roligt så här. Jävla gått ner i vikt!
Vem klagar på det?
Nej, jag kommer inte ihåg i ett sammanhang. Men det var så en av de bästa liksom.
Ja, men man sålt ut.
Och någon porrskådis som har slutat göra porr och sånt. Det hade ju bara slänga på soptippet. Liksom. Alltså det är så skitsura kommentarer.
Vem är det? Alltså tänk på sura YouTube-kommentarer och sånt.
Ja, och Facebook också liksom. Jag har en massa skit i min feed så mycket upp det. Jag
har folk som är arga på kändisar som går ner i vikt eller ja. Folk som är arga på porrfan och som slutar.
Ja, det måste vara semikändisar, jag kommer inte ihåg exakt. Men folk klagar, det kommer så här förbannat arga kommentarer i feed. Någon som har skrivit på sin wall och sådär, det är för jävligt. Och det är så här, ju mer sunk du kollar på själv, desto mer sunk får du ju se själv i din feed. För då får du kommentarerna från alla de här tunga människorna. De är inspirerande men också lite deppigt.
Det som går omkring kommer omkring.
Exakt.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Henrik Möller.
Fullbordat samtal.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.